Jaha, här sitter vi igen och laddar för ännu en timme ungefär med Offsides podcast. Då med, mitt emot mig sitter Johan Orenius och jag heter Anders Bengtsson. Och vi ska inleda...
I mål.
Ja, lite i mål faktiskt. En gammal Offside-podd-bekanting, Torgny Lindgren, har ju gått bort här. Och vi har ju nämnt honom i två olika sammanhang, tror jag. En gång så var det när han pratade om sitt Sunderland.
Ja.
Som han då var hans favoritlag. Och lite ironiskt får man kanske säga då att samma dag som han gick bort så presenterade ju Southgate den kommande truppen för Englands landslag. Och det var ju faktiskt en Sunderland, som då Torgny alltid sa, Sunderland-spelaren uttagen, nämligen Defoe.
Just det.
Fick nog inte han uppleva.
Nej.
Det var rätt länge sedan Sunderland hade en spelare i landslaget.
Ja, han var en hängiven fotbollsälskare. Jag tror han höll på Norrköping också. Och det här med Sunderland eller Sunderland tror jag kom sig av att han var liten och läste, gillade sport och läste tabeller. Och då uttalade på svenska och tyckte det lät så poetiskt med det här Sunderland. Och så tror jag att vi har nämnt honom apropå hans bok Klingsor som är en slags hyllning till medelmåttan. Där man ju kan känna igen sig. Inte helt otippat.
Tala för dig själv.
Ja, tala för mig själv. Ibland så i alla fall. Men vi fick faktiskt en, vad jag inte kände till, ett tips här på morgonen från en annan lyssnare. Som då också, antar jag, har varit svag för Torgny Lindgren. Som ville tipsa om hans fotbollsnovell. Erik i Landskrona som tipsar om den. Som han skrev 1986, jag tror från novellsamlingen Legender. Och Erik kallade hans lite märkliga fotbollsnovell. Jag tänkte bara kan läsa inledningen på den. Så om man blir nyfiken kan man ju kolla upp den. Legender tror jag det är från 86 om man vill hitta boken. Det låter så här då. När en fotbollsspelare inte längre vet vad han ska ta sig till. När motståndarna kommer rusande från alla håll. Då kan han spela bollen tillbaka till sin målvakt. Det kallas bakåtpassning. Det var en fotbollsspelare, en libero, som aldrig i sitt liv utfört en bakåtpassning till målvakten. Han var berömd för detta. Han var kortväxt, men senig och envis och orädd. Det var det allra märkvärdigaste med hans liv. Att han aldrig spelat en boll bakåt till målvakten.
Mm. Fint.
Ja, det är fint.
Det låter lite som en Pep Guardiola-spelare.
Ja, 86 då var det också mycket mer vanligt med bakåtpassningar till målvakten eftersom de fick plocka upp den i skopan.
Ja.
Vila i frid, Torgny Lindgren,
ja,
säger vi väl.
Det ska vi säga. Och vi ska också säga att det är ett litet annorlunda avsnitt det här, avsnitt 146. Det är nämligen så att vi spelar in detta flera dagar tidigare. Det är så att jag ska åka till fjällen en vecka och vara borta nästa vecka så vi kan inte ses. Och du ska åka till Berlin med dina kompisar en weekend. Och så borta lite igen. Så vi spelar in detta på fredagen. Vilket innebär att skulle vara så att Östersund krossar Häcken med 9-0 i Svenska cupen. Så är det inte för att vi inte bryr oss om det. Utan det är för att vi inte vet om det.
Exakt. Så. Och vad som annat kan tänkas hända under fotbollshelgen. Jag ska gå på fotboll där nere.
Ja.
Union Berlin mot Nürnberg.
Ja, lite toppstrida.
Har ju blivit det. De har gått som tåget Union och har ju absolut häng på Bundesliga nu. Varje gång jag säger så åker och ser dem så alla, hipster-laget. Vad trött jag kan bli på sånt. Jag tycker man ska komma ihåg att de där klubbarna, möjligtvis kan man anklaga sådana som mig för det, men klubben gör ju de facto väldigt många fina saker. Och du ska åka skidor som sagt, fast bara om det är sol.
Ja. Det är ett motto jag har i livet.
Ja, det är alltså på allvar. Du sa det på en lunch här som att det vore normalt. Att, det är en sak man fattar att man stannar i stugan om det är storm, snöstorm och så. Men du måste ha sol för att åka. Du är som Newman, han jobbar inte om det regnar. Du åker bara om det är sol.
Ja, men så är det precis. Jag måste ha blå himmel och sol. Annars tycker jag inte alls det är kul. Alltså. Det gör man ingenting. Åka när det är dimmigt och milet och så. Nej, fy fan.
Det är skiddiva på så sätt.
Ja, det får man säga. Och då är gudarna vet att jag inte är något S heller i backarna. Men det, jag behöver det för att tycka det är kul.
En som var ett S i backarna och är fortfarande kanske var ju Schweinsteiger. Han tror jag var riktigt lovande utförsåkare som ung. Och jag vet inte om han hade inskrivit sitt kontrakt med Bayern att han kanske inte fick åka på grund av skaderisken. Men han var barndomspolare med den här Felix Neureuther som är slalomstjärna.
Just det,
enkelt. Och ja, en av de allra bästa.
Ja, kärna.
Kärnström, ja.
Ja, han var väl också duktig. Har inte han till något DM eller sånt där i utförsökning?
Jo, något i slalom för kanske Karlskoga då. Om vi ska gissa, absolut. Kärnström. Och så har vi ju, apropå alpin uppladdning, kommer jag ihåg från Henrik Justena skrev om franska landslaget och deras VM-guld 98. Vad ska vi säga, deras Varberg eller Stenungsund eller vad nu svenska lag brukar ladda upp var i Alpstället Tignes. Efter att minst de roliga detaljerna därifrån var dels att Thierry Henry inte kunde åka och halkade runt där och att Laurent Blanc satte sig ner i en snödriva och tog en cigg när solen tittade fram.
Ja, det kan jag känna igen mig. Alltså.
Ja. Och på längd har vi väl vad har vi, Petter Northug, som ju känns som han ofta pratar hellre fotboll än skidor ibland.
Ja, det var ju här i höstas var det, tror jag. Han spelar ju för, han kommer väl från ett litet ställe som heter Mossvik eller Mosvik. Och han har ju spelat där i det här laget som varit ett så här division 6, division 7-lag. Mm. Tillsammans med sina bussar i samma lag. Så han har ändå gjort, han har varit registrerad hela tiden. Så att han har gjort några matcher så på sommarhalvåret och så. Men nu då så gjorde Mosvik sin sämsta säsong någonsin. Och de blev det sämsta laget i norska seriesystemet.
Det allra sämsta?
Ja, sådär. Så släppte in liksom över 100 mål och gjorde typ 2 mål.
Men det är lite Northug, antingen eller. Ja. Det är rätt mycket skidspåren.
Ja, men tränaren där i Mosvik sågade Petter Northug i någon intervju typ i VG eller vad det var. Där han sa att Petter Northug har levererat sin sämsta säsong någonsin. Peter har försökt att piffa upp gänget när de åkt på storstryk, men han är inte bra nog att piffa upp ett helt lag. På tal om Northug så såg jag att han var ju väldigt glad nu när Bentner skrev på för Rosenborg.
Ja, han är ju, alltså det är väl Tröndelag, eller vad det heter, där uppifrån han kommer då.
Precis, han trodde att Bent hade chansen att bli en legend. Inte legendar, utan legend.
Mm. Ja, det står väl att se då.
På tal om Norge så har vi också den här Ingvild Flugstad Östberg som ju fortfarande är en längdstjärna.
Ja, men det vet jag att hon har dubblerat lite, va?
Mm, precis. Hon, det var ju bara fram tills för några år sedan kanske. Medan tumme och pekfingret. Ja. Så hon spelade på hög nivå. Hon spelade division 1 och så. Med, jag tror att det var typ Raufoss.
Är det Marino Rambergs gamla klubb kanske? Ja. Känner du igen det?
Ja. Mycket med Foss där. Ja. Men i alla fall så gick det laget där hon spelade då. Harlaget, de gick upp en division typ till Superettan eller till Allsvenskan. Men då sa tränaren att du kan inte hålla på så här. Du kan inte åka både skidor och fotboll. Så du får välja. Då valde hon bort fotbollen.
Ja, okay.
Men det gått rätt bra för henne.
Vad har de för position?
Mittfältare.
Ja, löpstark kan man tänka sig. Det
kan man verkligen tänka sig. Alltså. Ja,
med den skidkondisen. Mm. Jag ska gå på fotboll som sagt, men jag brukar ju försöka. Vi är då ett gäng barndomsvänner som åker iväg åtminstone någon gång per år. Sist åkte vi till Jönköping, nu blir det Berlin. Men i mån av tid så har jag lite ansvar för att ro ihop någon slags quiz som vi ska ha under resan. Och de senaste åren har jag gjort det, jag har stulit då på spåret-formatet. Mm. Ja, det är helt enkelt gjort egna resor, så 10-2 och sen frågor på det. Jag brukar vara uppskattat så.
Ja, det har du gjort också här på jobbet ett par gånger.
Ja, någon gång.
Som en liten förfest.
Det framstår ju som oerhört tragiskt liv man lever. Alltså, förfesta med Orenius quizfrågor.
Det är fantastiskt. Det. Bästa typen av förfest.
Det har varit uppskattat faktiskt.
Absolut.
Och jag har kanske tagit hjälp av dig med någon fråga här när jag gjort dem till den här resan. Mm. Och du kan ju de här, annars tänkte jag att det hade varit kul att jag skulle då live-testa dig på en av de här. Och då ska jag göra det nu istället fast med en fotbollsklubb, tänkte jag.
Jaha, detta visste inte jag.
Jag har då lite utanför din vetskap gjort en sån här resa som istället för en stad går till en fotbollsklubb. Mm-hmm. Alltså, precis samma upplägg.
Och det kan vara i Sverige, det kan vara ute i världen.
Ja, det kan vara var som helst. Okay. Jag har alltså inga frågor på detta, utan du ska bara gissa vart vi är på väg. Mm. Från 10 till 2. Och det är ju svårt att veta. När jag sitter och tittar på den så... Du kanske tar den redan på 10 och den kanske, det är svårt att veta vad man ska lägga sig rent, var man ska lägga ribban.
En fotbollsklubb alltså.
Ja, men jag tänkte att du får testa den här nu och om, då kan ju lyssnarna också göra det. Det här kan ju bli något för mig att falla tillbaka på när offside går omkull här. Mm. Så går jag all in på att bara vara fotbollsklubb på spåret mästare då.
Ja, just det.
Och då gör vi så här, tänkte jag, att det är kul kanske om jag hinner läsa igenom alla ledtrådar, 10 poäng till 2 poäng. Mm. Men du kan ju mycket väl ta den tidigare än så. Då får du rycka.
Rycker jag i bromsen.
Ja, men jag läser ändå vidare. Rycker du så att säga på 8:an så kommer jag ändå läsa de andra.
Ja,
och så får vi lita på din ärlighet att du säger det du hade tänkt säga.
Just det.
För det kan ju vara att du hade fel, men så på 2:an förstår du vilken det är. Och så.
Precis, ja. Men då är det som att jag tävlar mot alla lyssnarna.
Ja,
ungefär.
Det kan man säga.
Ja, jag mot gänget.
Ja, jag gjorde ju också den här väl ganska hastigt, så jag hoppas att det inte är något fel i den. Mm. Men det kan alltså vara en klubb vilken som helst.
Ja.
Men det var ju ganska tacksamt att göra den, för klubbar är ju i städer, så det är precis samma sak egentligen.
Mm. Ja, men då hoppar jag in i första klass.
Ja,
är du med då? Då större än, så spår man hörlurarna.
Då säger jag, vart är vi på väg? På 10 poäng. Vi reser mot klubb för att bota vår huvudvärk. Bamses son gjorde en säsong här innan han flyttade hem. Kanske var det hästen som lockade honom hit.
Huvudvärk, Bamses son, kanske hästen som lockade oss hit. Hästen, Bamses son.
På 8 poäng.
Oj, oj, oj. Ja.
Vår klubb ligger bara en dryg mil utanför den större staden där man alltid hittar en bärs i centrum. Mikael och grundturken hade bra kemi här åren efter millennieskiftet medan topptränaren rökte på bänken.
Mm. Ja, jag har ju mina tankar här nu. Mikael Ballack, köl med öl. Vi kör på 6.
6 poäng. I ett fotbollsland där supportrarnas makt är stor har vår klubbs medlemmar mindre att säga till om. Men mellanölshemmets och röda tjurens intåg har gjort att vår klubb inte längre är lika bespottad. Jag läser om den och så läser jag vidare om här. 6 var då: i ett fotbollsland där supportrarnas makt är stor har vår klubbs medlemmar mindre att säga till om. Men mellanölshemmets och röda tjurens intåg har gjort att vår klubb inte längre är lika bespottad. 4 poäng. Ett dubbelt Z sänkte oss med en vänstervolley i finalen 2002. Vår bästa spelare kom senare samma år även tvåa i VM utan att ha fått spela finalen. Numera är det den lilla ärtan som gör målen i vår klubb. Och 2 poäng. Nu kliver vi av pendeltåget hos Inälvshästen och kollar in hur Chicharito, Kisling och de andra har tacklat Champions League-förlusten mot Atletico Madrid. Eftersom staden saknar kust finns här inga kajer, bara bajer.
Ja, just det. Ja.
Ja, du kunde det ju redan på 8, kändes det
som. Ja, då, jag var lite osäker då. Jag tänkte att jag var tvungen att ha någonting.
Ja, vad var svaret?
Ja, men det är bara Leverkusen.
Ja, det är rätt. Mm. Ja. Ja, det var det för lätt, tycker du?
Ja, men klubbhuvudvärk var.
Ja, ska vi gå igenom
det? Ja, just det, är ju givetvis.
Ja, det är kemijätten Bayer då, som precis, ju då tog fram aspirin.
Just det.
Som man ju bland annat kan se i den här tv-serien Nick, The Nick.
Ja, just det, just det.
Ligger de i framkant. Sen tar de även fram heroin. Bamses son, vem var det som gjorde en säsong här nu?
Nej, vem var det då?
Det var Teddy Lucic.
Ja, just det, Teddy. Fan, skit att jag inte kunde Bamses son.
Hästen som lockade honom hit, det är hans hästintresse då, så kusen då. Mm. Vår klubb ligger, det här tog du ju ganska bra. Det känns som du har utvecklats på de här lite språkliga klurigheterna. Vår klubb ligger bara en mil, den ligger strax utanför då den större staden, man alltid till en bärs i centrum, i Köln, ja, med öl i mitten där. Mikael och grundturken var ju Ballack då, så var det ju Yildiray Basturk.
Ja, just det.
Topptränaren var ju helt enkelt Toppmöller.
Precis, ja.
Och sen var det ju supportarnas makt är stor, Lex Leverkusen då, att de inte är medlemsägda. Mm. Mellanölshemmet var det Hoffenheim och röda tjuren var Red Bull. Mm. Dubbelt Zeta var Zidane som slog vollen och Ballack missade finalen och lilla ärten var ju Chicharito. Så.
Just det.
Så där hade du det.
Ja, då hade vi den.
Ja, vad tror du? Har vi någonting här för framtida events? Ja,
absolut, det tror jag ändå. Men man skulle ju väl ta lite följdfrågor nu. Och sen vem det är och så. Men ja. Vi får kanske lämna detta.
Skulle det vara riktigt så skulle vi kunna göra en hel På spåret special. Ja. Bara fotboll.
Ja, det kanske vi ska göra till
liksom
sommaren.
4 resor om vem det är och kanske ett husband. Så.
Ja, men när vi har lite sommarbreak så kanske vi ska förbereda en sån. Det kan vara kul.
Ja, men då säger vi nu att vi gör det här avsnittet som är nummer 146 av Offsides podcast tillsammans med C-more. Och det är 10 dagar kvar nu till allsvenska starten och uppladdningen på C-more fortsätter. Bland helgens träningsmatcher, genrep för många då, visas bland annat Halmstad Elfsborg och AIK IFK Norrköping. Dessutom vill C-more gärna påminna om att SHL-slutspelet nu börjat på allvar. Samtliga matcher i kvartsfinalserierna visas på C-more. Och som vanligt, lyssnar du på Offsides podcast kan du fortfarande ta del av det här exklusiva erbjudandet som innebär halva priset på första månaden. Det är 199 kronor det och det är utan bindningstid. Då går man in på cmore.se/offside senast den 31 mars för att ta del av det här erbjudandet. Gör det!
Ja! Och vi ska också säga att vi gör detta avsnitt i samarbete med Bomullsfabriken som är då en modebutik med en mix av svenska och internationella varumärken under samma tak i en härlig miljö. Här hittar man märken som Ralph Lauren, N07, Universal Works, J. Lindeberg och Replay. Bomullsfabriken ligger på Näs fabriker 20 minuter utanför Göteborg. Och lyssnar man på Offsides podcast så ska man knalla fram i kassan och uppge Offside. Då får man 20% rabatt på valfri vara eller plagg. Och man kan gå in på www.bomullsfabriken.com för mer information om detta.
Mm. Vi sitter här också den här fredagen då vi spelar in med varsitt rykande färskt exemplar av Offside nummer 2 2017, det vill säga vårt kommande nummer.
Ja.
Som kom till oss från tryckeriet här igår och som kommer till prenumeranter, eller har kommit till de flesta nu hoppas vi. Det brukar komma måndag, tisdag, onsdag och i butik dagen efter, torsdag.
Och så är det ju, och jag sitter här och bläddrar i numret nu. Det är alltid lite nervös när man har ett nytt nummer i sina händer. Man vet inte om det ska ha blivit något stort fel.
Vad är de största felen där man har fått mest ångest?
Det är inga sådana faktiskt bauta-grejer, utan det har mer varit sådär att det är klart det...
Elfsborgs IF var ju bauta i Borås.
Ja, och det har vi faktiskt lovat alla älvsborgare att om vi skulle skriva Elfsborgs IF en gång till så har vi lovat att vi ska göra en gratistidning just om bara om Elfsborg.
Just det.
Så att där är vi alltid lite extra noggranna.
Ja, och här var det nu också rätt många IF Elfsborg så vi har varit noggranna där. Nej,
det är klart att det har försvunnit någon bokstav i någon rubrik och sådär någon gång, men jag tror inte det har varit något sådär som man har lagt sig ner och börjat gråta över. Men jag känner det här bra, det står ju på omslaget stort och tydligt vad huvudgrejen är här. Vi ska väl återkomma lite grann till den tror jag. Men det står ju på omslaget vilket är det bästa allsvenska mästarlaget på 2000-talet. Och det återkommer vi till, för det är ju en rätt delikat fråga att svara på.
Mm.
I övrigt så har vi ju faktiskt skickat Henrik Brandau Jönsson. Vi har satt på honom flipflop-tofflorna.
Mm. Reporter flipflop.
Ja, och Beppe-hatten. Och skickat honom faktiskt till Chapo Quense. Denna väldigt dystra historia som blev världskänd då givetvis med tanke på att deras flygplan störtade här i november månad. Och i princip hela laget, flera ur styrelsen, läkare, tränare och även ett gäng journalister som flög med på det här och några andra civila då, omkom. Och Henrik Brandau då, som vi kanske ska kalla honom istället för Henrik, han hörde ju själv av sig. Och ville väl skriva den här historien. Och han var där i 4-5 dagar när de skulle ha sin första
tävlingsmatch.
De hade haft någon träningsmatch innan och sådär. Men han var där och tog rygg väldigt mycket på en av de här. För, han var ju styrelsemedlem. Men av en jäkla tur så var han inte med på flighten.
Ja, det kan man säga tycker jag utan att det är för mycket spoiler. Mm. Det är det som gör den här berättelsen så stark också. Precis. Vad var det? Han skulle ha... åkt med.
Han skulle åkt med flyget, men dagen innan flighten så fick han ett samtal från någon potentiell sponsor som gjorde att han var tvungen att ta ett senare flyg då till den här matchen.
Mm, de skulle spela cupfinal.
Precis, och texten, man kan man också säga, inleds ju med när han får det här samtalet från sin dotter mitt i natten när han ligger på ett hotellrum.
Något har hänt i Colombia.
Något har hänt i Colombia. Mm. Och sen så vilar ett stort ansvar på honom, den här gamle mannen, att försöka få den här klubben på fötter igen i den här otroliga chocken och i den här overkliga sorgen.
Mm.
Så att det är en väldigt stark text och Brandau har kommit väldigt nära och inte bara den här utan det andra överlevande givetvis i truppen som Brandau träffar och pratar med.
Jag är stolt över att vi kunde göra den här faktiskt, för många känner till den och har förfasats, men att där det faktiskt går och komma lite närmare och ta ett steg längre och inte bara berätta vad som har hänt från ett skrivbord. Till saken hör jag att Chapo Quense var något av en bustersaga nästan i Brasilien. Ett litet lag från en region som faktiskt för att vara Brasilien inte var fotbollstokig, men hade då på ganska kort tid gjort en massa skrällar och plötsligt fick folk i Brasilien anledning att bry sig om den här klubben som skrällde och skrällde i den här kuppen. Så de var ju lite på folks tunga innan det här. Och det adderar ju någonting. Att det blir extra makabert nästan.
Ja, och jag tror att man kan säga, det är inte riktigt här man kanske ska skryta, men det är nu så att vi har skrivit den bästa berättelsen om Chapo Quense än, i alla fall, i världen. Jag har svårt att tänka mig att någon annan har gjort det bättre. Och det ska vi vara rätt stolta över. Det är ju liksom, ekonomiskt är det ju en rätt stor satsning från Offside att skicka en fotograf och en reporter, även om Brandau bor i Brasilien, så... Rätt stora grejer och så. Och det kan jag tänka på ganska ofta när jag ibland tipsar från Offsides Twitterkonto eller mitt eget Twitterkonto. Jag tipsar in läsare till vår hemsida som vi vill att fler ska besöka nu, för vi lägger upp himla massa gamla klassiker. Det finns ju andra texter, Brandau, luftduellen och sådär.
Mm.
Att när man läser de här texterna igen och man påminns så kan man känna en jävla stolthet att vi faktiskt gör väldigt bra saker. Och många gånger så har vi gjort saker som ingen har gjort bättre faktiskt. Jag tror att man ska vara rätt glad ändå över Offside. Att det har funnits, det ska inte vi ta åt oss äran för, men att Tobias och Mattias startade en gång. tiden. Men det var bara en liten sån, lite självskryt.
Ja, men det tycker jag man kan tillåta sig att få göra. Mm. Och Brandao kan också sträcka på sig.
Absolut.
Och ta en extra Caprinja ikväll. Mm. Vi har ju numret också. Din stora intervju med Micke Stare.
Mm.
Vi har ett ganska härligt reportage från, jag höll på att säga Härjedalen, men blir osäker.
Ja, det var en jävla grej där faktiskt. Vi ska bara ta det från början då. Ytterhogdal, som flera kanske noterade, var ett lag som tog sig vidare i Svenska Cupens gruppspel. Det gick ju inte jättebra för dem. De förlorade mot Falkenberg, de förlorade mot Elfsborg och Värnamo. Mm. 0-7 tror jag de hade på sina tre matcher. Just men det var ju ändå Division 3-laget.
Ja, de var väl ändå Division 3-laget att gå in i gruppspelet.
Och tror jag. en liten by då i, gissar jag, Härjedalen.
Ja, det lurar. Varför jag sa så där var att det är, som jag har fattat det, så ligger ju Ytterhogdal, är ingen egen kommun, det tillhör Härjedalens kommun, men ligger i Jämtlands län. Och sen verkar Hälsingland vilja claima Ytterhogdal till landskapet. Mm. Men det är också Jämtlands fotbollsdistrikt. Det ligger ju nästan i Sveriges mittpunkt geografiskt. Mm. På den norrländska prärien kanske. Men det är, kan vara lite kringelikrokigt rent geografiskt med gränserna där.
Exakt. Ja. Ja, och då förutom att Ytterhogdal claimar att de, eller de har blivit utsedda till att ha den bästa rastplatsen i Härjedalen, var det va?
Ja, 2016. De har Jämtlands län.
Ja, så har de ju också då ett lag som är väldigt speciellt. Inte bara det att de nådde in som Division 3-lag i Svenska Cupens gruppspel, utan framförallt är det för att i princip hela truppen består av engelsmän. Det är ju en liten by på 500 personer i djupaste skogarna där det är liksom rätt långt. Det är ju typ 1,5 timme till Östersund, som är närmsta stora stad. Och här bor det ett dussintal engelsmän som har varit väldigt lovade en gång i tiden, akademier, men som sen har blivit ratade. Och det blir detta ett steg här. Så att detta är ju den berättelsen om de här engelsmännen, vad de drömmer om, hur de har fått liv i den här lilla orten.
Och ja, också lite av hur folk på den i den lilla byn reagerar på detta. Alla ser ju inte med helt blida ögon på det. Lokala förmågor.
Caféägare är vansinnig till exempel.
Ja, precis. Och Ytterhogdal kanske någon känner igen från fotbollshistorien. Det är ju, vilka har vi därifrån? Det finns ju två framförallt.
Ja, det är Tony G.
Ja.
Och Tord Grip.
Absolut. Mm. Så är det. Det reportaget ska man också läsa. Det är fint. I övrigt, bara lite snabbt. Vi har samtal med Simon Skrabb.
Mm.
Vi har samtal med Jimmy Tillin. Mm. Vi har samtal med Thomas Hulån Olsson, den gamla Degerforsaren. Plus så har vi då i den avslutande delen i tidningen ett stort tema om vänsterfötter.
Mm.
Alltså vänsterfotade spelare med en himla massa texter. Oscarsson Lindell reder ut till exempel, eller frågar sig hur det kommer sig att vänsterfotade spelare tycks överrepresenterade i rätt många målstatistikpapper från mästerskap och annat. Och rätt mycket kring det här valet kanske som man måste göra, som om man har en tydlig styrka eller en konkurrensfördel, till exempel att vara vänsterfotad. Ska jag göra valet, eller ska ungdomstränaren göra valet att maxa det här nu och träna upp din vänsterfot och bli så att den blir ännu bättre?
Mm.
Eller ska du sikta på att komplettera det du är mindre bra på och träna mer på din höger? Det finns ju folk som har gjort olika där. Vissa har tränat upp så de nästan har blivit bådfotade.
Mm.
Och andra har knappt och bara kunnat använda högern som stödjeben.
Mm.
Och det finns en massa sådana texter. En liten pärla där, om man får säga det själv, som inte jag har gjort heller, är att Oscar, samma reporter, utmanade Viasat-duon Martin Åslund och Bosse Pettersson.
Mm.
Expertkollegor och fotbollsnördar utav Guds nåde.
Mm.
Att Martin vann lotten och fick då möjlighet att han fick ta ut en startelva genom fotbollshistorien bestående av bara vänsterfotade spelare då. Och den skulle ändå ha någon slags, den får inte vara 11 forwards i, utan det skulle vara ändå målvaktbackar. Sen fick han välja system så.
Mm.
Och sen hörde jag av oss till Bosse och berättade upplägget och sa, nu får du ta ut 11 till vänsterfötter för att försöka neutralisera Martins 11.
Mm. Mm.
Och så är det ett tankeexperiment då, hur skulle man angripa? I Åslunds 11 så är det ganska, ja, det saknas inte stjärnor.
Nej, ska läsa upp Åslunds 11?
Ja.
Det tar vi bakifrån
då. Sådana tycker folk är roligt.
Ja. Då har vi Iker Casillas då, som står i mål. Sen backlinjen och fyrbackslinjen, då är det Roberto Carlos, Passarella, Walter Samuel och Paolo Maldini. Starka namn. Så han har två stycken defensiva. Här är det ju lite, här har Åslund mixtrat, experimenterar lite grann här. Han sätter ju Rivaldo som en liten defensiv mittfältare.
Mm.
Och Edgar Davids, de två. Sen så framför dem så är det tre stycken offensiva mittfältare, släpande anfall om man säger. Då är det Messi, Maradona, Rivellino.
Mm, den gamla hårdskjutande Jag tror det var om Rivellino som sa, därför jag litar på farsan.
Ja, och sen sa vi Puskas också.
Ja, Puskas också.
Det var nu Puskas där han litade på.
Ja, Sanni fick säga sitt.
Ja, precis. Ska vi ta Bosses också?
Ja, ta Bosses också. Ja.
Sen står det då hur de har resonerat i texten, så vi avslöjar inte alltid. Men Bosse då kontrar med att han sätter check i mål. Fyrbackslinjen där också. Då har han Breme, Mihailovic, De Boer, Frank De Boer då, och Nilton Santos.
Just det. Breme var ju speciell för att han har slått in två straffar i två raka VM-slutspel 86 och 90 och använde högern i ena och vänster i den andra.
Precis.
Högern i VM-finalen 90.
Sen har han ett fyrmanna mittfält då med Francisco Gento, Brian Robson, Liam Brady och Ryan Giggs.
Mm.
Och på topp två stycken gubbar, Mario Kempes och Raul.
Mm. Mm. Det är inga dåliga lag.
Nej, man ska säga, du sa ju redan, det är ju fotbollsnörd av Guds. Och det fick jag ju, jag lärde ju känna Martin Åslund i somras. Vi var ju nere i Nista några dagar tillsammans och hängde och drack vin och hade det härligt tillsammans. Och jävlar vad han är intresserad av fotboll alltså. Och det märker jag nu också när man ser honom på Twitter. Och han är ju även inne i Viasat nu.
Men det jag gillade med honom också, att förutom att han är en sympatisk kille, att ibland kan det vara, för han har ju rätt hyfsat karriär själv, om man då har varit så duktig i fotboll och sen är så otroligt intresserad analytiskt, om man då kommer där som, man själv är ju ingenting där, man själv spelar lite juniorfotboll om man är fotbollsjournalist, men han är väldigt inbjudande och vill ofta, vad tycker du om det? Det gillade jag, att han var sådär, han var genuint intresserad av vad man själv tyckte och så, och då blir man ibland lite nervös för man hade inte så många tankar.
Nej, precis. Nej, men det märker man, han kollar så otroligt mycket på fotboll, han är ofta en sån här som har liksom två, tre stjärnor om det är tre matcher igång samtidigt och han hoppar mellan dem och sådär.
Och en slags situation room.
Ja, och sen är det också roligt på det sättet att han gillar ju att gå lite i polemik med konsensus, sådär som det var rätt mycket med Suárez filmning där då i Barcelona PSG-matchen. Så han går lite mot strömmen och gillar att bråka lite med folk och sådär. Och sen har vi andra änden, har vi Bosse Pettersson,
som
vi älskar. Både för att han är så himla trevlig, och det var ju också Oscar, var första gången som Oscar ringde Bosse då inför den här titeln här, vänsterälvan.
Ja, han var ju tveksam att ställa upp på det här upplägget, och inte för att han inte tyckte det lät kul, för han älskar den här typen av grejer, och han tar sig alltid tid. Han var ju liksom känd på Expressen för att honom ska du ringa för minsta fråga, han säger aldrig nej, ibland bjuder han till och med in dig på fika för att bara ta en enkätsvar. Men han var ju lite, han såg ju sig själv såklart att han fick en tydlig nackdel eftersom Åslund fick välja först. Och så ville han ha väldigt många dagar på sig. Så han liksom tog verkligen en helg där man fick känna att han rensade kalendern och verkligen grottade ner sig i vänsterhistorien för att plocka ut det här allra bästa laget. Och han angrep det med kärlek.
Så han var verkligen som att han gick in och blev tränare för de här. Han pratade om de här spelarna, Raul och vad de nu heter, som att mitt lag kommer kunna spela så här mot Åslunds elva. Vi kommer nog kanske inte stå för liksom briljansen, men vi kommer kunna kämpa ner dem och sådär.
Ja, och väldigt långa svar som Oscar då av utrymmesskäl fick korta ner. Han hade ju enorma utläggningar om hur han hade tänkt med varenda position.
Så. Ja, precis.
Men Bosse är, det är lätt att glömma att han faktiskt, nu var, eftersom det var länge sedan, men han är ju gammal tränare och utsatt framstående tränare i Sverige också. Men han var ganska tidig in på expertbanan också. Jag tror många ser honom bara som den där farbror i tv kanske. Men han har, dels har han har ju lite strängt utseende till en början. Han har ju ett ganska filmiskt utseende skulle jag säga. Men så har han ändå en mysfaktor i sin röst. Han har både auktoritet och mys.
Ja.
Men det finns få av de experterna som jag hellre hade liksom velat ta med mig till en öde ö eller sådär, bara om vi bara ska prata fotboll. För man känner att också han har en del historier om livet.
Absolut. Ja, nej, men det känns ju som en livsnytta också. Och jag tänkte på det, för du pratade om detta här, om du frågar mig, har du sett den här The Story of Film?
Ja, The Story of Film, ja.
Du har väl gått på SVT? Det finns kanske fortfarande på SVT Play.
Ja, kanske.
Där det är en så här David Attenborough-lik person. Och vad har vi på Attenborough?
Attenborough är ju den store, vad ska vi kalla honom för, mycket annat också, men naturjournalist. Och har ju då framförallt kanske känd för att han har varit berättare i de här Planet Earth. Fantastiska faktiskt.
Ja, de är otroliga faktiskt.
Som man lätt kan sjunka ner i med hans stämma. Bidrar ju med väldigt mycket också eftersom han är en så, har den här rösten också.
Precis.
Och så är det med han i The Story of Film också. Det är ju precis vad det låter som. Det är ju en ett ordentligt genomlysning av filmhistorien med långa avsnitt, och där han också har en ganska karaktäristisk röst. Jag tror han är nordirländare.
Ja.
Att han har
spelat upp ett litet klipp för mig, det hade ju lite sådär Werner Herzog-vibbar.
The story of film is about what we see, but also what we can't see, like in this Romanian movie, where two small boys are playing with a stone.
Ja, det ser man, blir nästan förförd.
Ja, stör man sig på honom så går det inte att titta. Nej. Men gillar man det som jag så kan man liksom bara, förutom att det är fantastiska klipp och filmer och sådär, så är hans berättarröst nästan halva grejen.
Ja.
Och ett sånt skulle man nästan kunna göra med Bosse Pettersson, ja, om man tänker sig en motsvarighet till Story of Football då.
Mm.
Om man tar bara på det svenska landskapet, vem som skulle kunna vara den ciceronen över som man skulle stå ut med. Bosse är en kandidat. Mm. Jag tror inte Niva kanske. Bank skulle kanske också kunna göra det. Men Bosse är, har den här mysfaktorn samtidigt som han har pondus.
Exakt.
Och älskar ämnet så mycket.
Ja,
så han är kanske den bästa.
När vi satt här och pratade lite grann om Bosse inför podden så blev vi lite fnissiga, för vi började tänka på om det skulle vara så att man, man kan nästan se Bosse som den här fadersgestalten över en annan, typ en adept som kommer in i Viasat-miljön och ska liksom lära upp sig och bli den här, ta över från nästa nya generationen.
Han skulle ju passa väldigt bra i en Gus Van Sant-film.
Mm.
I alla fall hans tidiga, när han gjorde först, var det väl Good Will Hunting med Matt Damon och Robin Williams. Och sen den här, vad heter den där? Den är inte lika bra, men det är i princip samma upplägg. Precis som Matt Damon i den så är den Trouble Kid.
Ja, men det är den Finding Forrester.
Just det, så heter den. Där Sean Connery sitter uppe i ett torn och är gammal folkskygg och ilsk författargeni. Men som inte har gått ut på 100 år.
Mm.
Men som av någon anledning tar sig an den här lovande killen. Som inte har det så lätt hemma och i skolan. Och
ja, en ung lovande svart kille.
Han visar sig vara ett författartalang.
Ja, precis. Och så coachar han honom. Först så har de den här liksom, att det finns en vägg mellan dem. De kan inte riktigt kommunicera, men sen så på något sätt så börjar de liksom hitta varandra.
Ja, sträng i början, verkligen sådär. Och inte så särskilt sympatisk för att sätta liksom auktoriteten, men mjuknar och visar sig att det finns ett hjärta av guld där inne.
Mm.
Och så uppstår det någonting i den här åldersdifferensen mellan dem. Kom och tänka på, har du sett den här filmen med, du vet, Steve Martin? Är det Bowfinger? När han är med Heather Graham. Det känns som Steve Martin spelar ut många sådana filmer där det bygger på att det är roligt att han är gammal och någon är ung.
Oh.
Jag minns bara replikskiftet där som är roligt när de ska försöka bonda trots att det skiljer då så mycket. Hon är ung och han är gammal. Och hon säger sådär, do you like Smashing Pumpkins? Och han bara svarar, are you kidding? I love to do that.
Ja, det är faktiskt bra. Ja, men om man då ser sig framför sig att vi tänker Sean Connery, så tänker vi Bosse Pettersson istället i det här jävla tornet.
Mm.
Och så blickar han ut över innergården och så ser han där nere, ser han en ung talang där. Han ser Bojan Djordjic.
Just det, men ska det inte vara då, istället för att han ska in på Viasat, så kanske han ändå har, den här unge talangen kanske har en annan verklighet. För i Finding Forrester är det ju, som jag minns det, han går i skolan den här killen.
Mm.
Och i den där skolan så är det en lärare som är nästan sadistisk och en riktig plågoande. Ja, och som är, jag tror han är nästan rasistisk också.
Ja.
Och som gör det surt för honom och vill inte bejaka hans författardrömmar.
Just det.
Och jag tror det finns någon gammal historia mellan Sean Connery-tornet och den här läraren. Att läraren är, han är lite så här Salieri-typ, att han har varit skicklig, men han var inte så, han blev lärare, han blev inte stor författare och är väl bitter över det.
Just det.
Så liksom, kanske att det ska vara, kanske att han ska vara ung på DN och ha en kronemanfigur som gör livet surt för honom.
Just det.
Som Sean Connery, eller det vill säga Bosse Pettersson då, en dag kliver ner från MTG-borgen,
tar bojan
och stegar in på redaktionen.
Just det.
Och sträcker upp kronemanfiguren.
Ja, just det. Ja, det kan man faktiskt se framför sig. Och Bojan står där lite vattenkammar med mycket dagsvax i håret.
Ja.
Och blir imponerad där också av Bosse Pettersson, sin mentor, att han har den här pondusen i sig. Han trodde inte han hade kvar den här energin i sig.
Nej.
Han skäller ut Kronemann.
Ja, precis. Han hade en sista strid.
Vet ut!
Ja. Och till intet göra honom.
Ja,
det vill man se.
Som sagt då, den stora pjäsen i detta numret var ju inte Bosse Pettersson och Martin Åslund, det var ju en liten blänkare mest. Men den stora grejen var den här genomgången av samtliga mästarlag på 2000-talet. Och där du, Johan, framförallt tog på dig den svåra rollen att vara en väldigt
jurydomare.
Över
vår lilla offside-redaktion.
Och gick igenom samtliga då lagen. 17 lag fördelade på 10 klubbar då.
Ja, och vad man ska säga som passar bra också, det står inte någonstans, men det är faktiskt precis så gammalt som offside också.
Mm,
så det fanns en renhet där, att så länge offside har funnits så har de här lagen vunnit SM-guld. 10 klubbar som du sa, för Malmö och Djurgården och så har ju vunnit flera gånger.
Från HBK 2000. fram till senaste guldet då, 2016.
Precis, Malmö. Det blir 16 lag. Så det handlar alltså inte om att utse bästa klubb över tid, utan man fokar in på respektive mesta lag. Och man kan då alltså jämföra till exempel Malmö FF 2004 med Malmö FF 2014.
Då. Exakt. Sådär. Och så är det, och förutom då den här rankingen då, som börjar från plats 17 ner till den som vi utser då som bästa mästaren på 2000-talet, så är det liksom härliga texter om samtliga de här årgångarna. Det är intervjuer, det är liksom plockmaterial, det är hårdfakta som då ligger bakom den här subjektiva objektiviteten.
Ja, det går inte att komma ifrån, och det skriver väl också att det är det är klart att det här är subjektivt. Mm. Att det här är ju, blir ju vår lista. Man kan luta sig mot vissa grejer som kanske segerprocent och poängsnitt och målsnitt framåt bakåt och konkurrens under säsongen och sådär. Men det går inte att komma ifrån att den är subjektiv, såklart. Det är ju lite meningen också. Någon annans lista ser helt annorlunda ut, och gissar det ju därför också som många kommer tycka att man har gjort en dålig lista.
Ja,
det får man ju bara tugga i sig helt enkelt.
Du kommer att ha svettiga dagar.
Ja, jag ser det lite som att eftersom det är fredag när vi spelar in det här och allt det här ligger framför oss, så har jag nu, jag ska till Berlin nu. Mm. Det är lite, du vet, när man ska in på kåken, men det är liksom man ska inställa sig om 5 dagar. Så vad ska jag göra med mina sista 5 dagar när allt liksom fortfarande finns tillgängligt?
Ja.
Så nu ska jag leva livet i Berlin innan jag kommer hem till stormen. Jag ska inte larva mig heller, för jag tycker faktiskt på riktigt att det ska kanske få äta upp, men man får påminna sig själv också vad i så fall det är som folk är arga över.
Ah.
Det är någonting som i grunden är ganska kul. Ah. Och det är därför vi gjorde den här genomgången också. För att det framförallt är dels som har suttit själv många gånger, jämfört guldlag med guldlag. Vad hände om liksom Prals 2000-lag med Petter Hansson och Micke Nilsson och Tommy Jönsson skulle möta försvaret från AIK 2009 med Per Karlsson och Heufelt och Marcus Jonsson och Ortiz och Dulli Johnson och sådär.
Du nämnde inte Nisse där. Åh, nej, de,
men de fick Ortiz istället. Det var länge sedan någon nämnde honom. Att det är så jävla kul att sitta och göra sådana tankeexperiment. Mm. Och sen blir det ju framförallt en påminnelse om hur jävla kul man har haft med den här serien under de här 17 åren och fortfarande har. Och det kunde verkligen slå en, för man försöker då publicera en typisk startelva för respektive lag. Bara de är roliga att sitta och titta i, för då fastnar man, honom hade jag glömt, och liksom, var det så länge sedan han spelade att man liksom fastnar i en massa stickspår som jag tycker är jävla kul. Så egentligen så ser jag det som en kärleksförklaring till Allsvenskan.
Mm.
Sen får det bli bråk om må så vara.
Ja, vi har redan fått lite mothugg då, för att förutom då den här rankingen så avslutas allting med reaktioner, en från respektive lag då.
Mm. Ofta spelare kan vara tränare.
Ja. Får ju reda på att de placeras på en viss placering och får reagera på detta. Så det kan vara allt från Mattias Lindström SM-säsongen när HIF vann till Sören Kratz när Hammarby vann.
2001, ja.
Och Sören Kratz till exempel, han var ju vansinnig på oss.
Ja.
Han tyckte att han odugligt förklarade oss helt och hållet. Ja. Hela den här. Han tyckte det var katastrof av oss.
Ja, där ligger det så mycket. Det är ju en så bra historia också, Bajens SM-guld med, eftersom det är så mycket överraskningspotential där, och tränaren som var kickad på förhand och som sen ändå tar dem till guld och sådär. Mm. Så det finns så mycket mer än själva fotbollen där, vilket gör att det, och det var första guldet, det blir så mytiskt sådär.
Precis,
men det skvallrar väl lite om att de inte fick den högsta placeringen.
Nej, och genomgående så är det ju ändå så att alla de som har vunnit ett SM-guld, om man har gjort det i IFK Norrköping eller Hammarby eller Djurgården eller AIK eller Kalmar eller Blåvitt eller vad det nu må vara, de tycker ju själva att det är en sån sjuk prestation.
Ja, det är kanske deras största som har hänt i karriären.
Och att vi då säger att ni kommer på
17
plats.
Av 17.
Vad i helvete?
Ja.
Det är ju som att de är förlorade.
Ja, inte helt otippat. Så ju högre upp på listan man kommer, desto mer håller folk med.
Ja, så är det ju.
Så, men det är ju givet förstås.
Absolut.
Och vissa invändningar är relevanta och andra inte. Så kan man väl säga.
Men Johan, du är ju den som har jobbat mest med det här. Så jag tänkte bara intervjua dig lite. Om jobbet bakom. Nej, men vad har du för reflektioner egentligen?
Efter jobbets gång?
Ja,
vi håller på med
finns det några
länge.
Saker som sticker ut, tycker du?
Ja, det gör det. Vad kom att tänka på nu när du nämnde Sören Kratz, den som fick ta över, där var ju Anders Linderoth. Mm. På ett sätt var det ganska, måste ha varit tufft att vara Anders Linderoth när han väl fick kliva på, för det var ju rätt uttryckligen att ledningen ville att Hammarby skulle stå för en bättre fotboll. Det visste han ju inte då när han bestämde att han skulle ta över dem, att det här laget skulle gå och göra något otroligt och ta klubbens första guld. Och Sören Kratz blir ju en extrem martyr, nästan så. Att ganska otacksamt läge för Anders Linderoth. Sören Kratz var ju ändå, han var ju på ett lite bonnigt och bruksaktigt sätt, men han var ju karismatisk. Och det var ju inte riktigt Anders Linderoth. Vår AD, Kristoffer Öste, vet jag, åkte upp och intervjuade Anders Linderoth när Kristoffer var tidigare, jag vet inte om han var praktikant då på Offside.
Ja, ja.
Han skulle ha två intervjuer samma dag. En var med Anders Linderoth på Årsta och en var med Mats Rubart på stan. Och Linderoth fick han steka för att det var så jävla tråkigt. Mm. Men Rubart blev bra. Mm. Och Rubart inledde den intervjun med att säga att så här, fan, det är lite... Du får ligga lågt med intervjun för jag har ringt mig sjuk till träningen idag. Ja, vadå då? Ja, nya Seinfeld-boxen kommer då. Och jag tror redan där att Kristoffer gillade Mats Rubart väldigt mycket. Men det var ju inte det du frågade. Jag kan säga en reflektion som jag har gjort när man har gått igenom guldlagen och hört av sig till folk och så, är att alla är ju stolta över prestationen. Mm. Men att det är ganska många som har minnen från guldsäsongen som inte bara är positiva. Mm. Det finns såklart säsonger där de bara minns att det var ljuv harmoni och bra stämning. Men ganska många exempel där det finns någon form av svärta. Det kan vara guldvinnare som lite glömdes bort eller som inte fick vara med på något firande. Och det kan vara att de minns en jävla jobbig säsong, att det var mycket schism och bråk. Mm. Och
dålig sådär lagmoral också, eller dålig stämning i truppen som gjorde på något sätt att de kan nästan ha hatat varandra internt, men ändå så... Liksom, kontentan av det här blev ändå att de presterade bra när de började spela matcher.
Ja visst, det finns ju liksom flera guldsäsonger där det ändå hände mycket bråkigt utöver själva vinsterna. Så, liksom, Hammarby hade man hela grejen med Kratz då, som ändå var en jättestor grej i pressen. Och 2003 när Djurgården vann så var det ju hela bråket med när Denauden inte ville fysträna. Mm. Och han bråkade rätt mycket med Zoran Lukic. Och vi hade Kalmar 2008 när ju Ingelsten, skyttekungen, och Rydström, lagkaptenen, långt ifrån var bästa vänner. Mm. Som Ingelsten då har blivit tillsammans med Rydströms ex. Mm. Och AIK med sitt tabloidgäng 2009 där det hände rätt mycket kring många spelare. Mm. Och kanske framförallt Helsingborg som du nämnde 2011. Ja. Mm. Det vet man själv när man var där nere och såg träningar och så, att det ofta var... Ja, mer än grinigt. Mm. Den säsongen började ju med ganska makabert redan i januari när Erik Edman går ut i Helsingborgs Dagblad och inte är lite kritisk i sitt lag utan sågar det fullständigt faktiskt. Han säger att i princip att som det är nu så får vi vara glada om vi får en kvalplats neråt då. Mm. Att det är ingen ordning på någonting.
Ja, sen och, någon månad senare så lämnar han ju en träning. Conny Karlsson, han är vansinnig.
Han blir så arg, Edman.
Ja, Mattias Lindström, vi har en rätt lång intervju med honom om den här säsongen. Där det verkligen är tydligt, det är liksom verkligen att de hatade mycket. Allting var pissigt den säsongen, men de presterade så jävla bra. Men han berättar ju då att Erik Edman den här gången, när han bara lämnar en träning med fotbollsskorna på, bara sticker ut från Olympia och joggar hem. Och
då ska det är ingen rush heller.
Nej, man ska veta att han bor, den som kan sitt Helsingborg, som jag kan i alla fall, vet att han bor i Tågaborg, så ner mot Vikingsberg. Och det är ju, som man säger, det är ju 5 kilometer där kanske. Och han kutar, du vet. Han kutar säkert förbi, du vet, Suegasfabriken, lite stoppljus. Det är ju central löpning med fotbollsskor. Och Erik Edman, han har ju nyligen flyttat hem. Och där kommer Erik Edman i fotbollsskorna, vansinnigt som fan, bara kutar. Röd gubbe, du vet.
Ja. Ja, det, ja, verkligen. Och med den uppladdningen i minne då, så är det rätt att de avgör den här serien långt innan den är slut.
Ja.
Och visar sig vara nästan ostoppbara, eller ostoppbara, ja, den säsongen.
Ja, de kör ju trippen här, va?
Ja, de var väl kuppen också. Ja. Vilken var den tredje?
Ja, det är väl, heter den Superkuppen.
Ja, just det, som kanske var året efter då.
Ja. Jag undrar om det inte var så.
Ja, kanske. Och så var det jättemycket om Conny Karlsson, just tränaren. Och det skrevs om att han inte hade spelarna med sig. Och man ville nästan sådär plocka bort Conny från den här prestationen. Att det var P.O. Jung eller någon som var hjärnan istället. Så att sällan en guldtränare har fått så lite cred, kanske. Ja. Vi har en intervju med Mattias Lindström då. Ja, det är ju inte liksom vi som säger att det var jobbigt, utan det säger han ju själv. Mm. Han säger att vi var missnöjda med allt. Ja, bara det. Hur vi spelade, hur träningarna var upplagda, hur många fyspass vi hade och så vidare. Tränarna gick med på allt. Vi trodde nog att vi kontrollerade Conny, men det egentligen var kanske han som hade kontroll över oss. Mm. Att medan han lät dem hållas, han såg att här fanns så mycket kraft, och kanske drog han paralleller till sitt gamla Blåvitt där han spelade, där det alltid var snack om att ja, det kunde vara smockor på träningarna och sådär, och att det var jobbigare på träningarna än på matcher och sådär. Så var det hela Gärnt och sådär också, så det var, och försäljningar.
Ja, just det.
Jättemycket verkligen kring Helsingborg som ändå gick igenom. Så det var en ganska tydlig bild att många av de här lagen har vunnit trots att de har många kanske lite jobbiga minnen av den också. Mm. Att det var betydligt mer än bara guldhattar och sådär.
Ja, och man minns ju kanske också, om man ska stanna kvar där, HIFs guld 2011, så minns man ju den här Rachid Bouazizi som kom in lite som ett yrväder från holländska ligan. Ytter, sådär. ska man säga, irrationell ytter.
Ja, det får man säga, som står ut. För det här HIF var ju rätt mycket av en maskin. Ja. Med löpstarka och rätt fysiskt starka. Med det här innermittfältsblocket med Malango och Gashi. Mm. Så var ju han var väl inte ordinarie när det började. Men fick väl spela mer och mer. Kanske i och med att de sålde Rasmus Jansson, gissar jag. Mm. Och han stod ju kanske för kreativiteten då. Och spelade faktiskt en rätt viktig roll. Jag tror att han... Man snodde den straffen till och med. Han satte en straff här när de vann mot Gais och säkrade guldet. Mm. Och gjorde en del viktiga insatser. Och sen blev det ännu mer bråk året efter när han väl blev sparkad från klubben.
Ja.
Det blev mycket bråk där.
Ja, då hade han haft en historia sen tidigare också då, innan han kom till HIF. Där han faktiskt hade väl blivit dömd för någon typ av misshandel, va? Men mot någon lagkamrat.
Ja, någonting som hade hänt på planen helt enkelt.
Precis.
Jag vet inte om det är liknande det fallet som är i hockey nu. Med han Lilja i Linköping som ju står åtalad för... Alltså en tackling på planen helt enkelt. Att man har tagit något som har hänt på idrottsbanan och gjort en rättssak av det.
Ja, just det. Precis. Och sen så var det väl så då när ni kollade upp Rashi vad som hade hänt efter HIF. Och det visade sig att ingenting har hänt fotbollsmässigt.
Nej, alltså vi har inget knäck på honom eller sådär. Men det var ganska anmärkningsvärt att titta. För han var ju inte lastgammal när han fick sparken. Och i början var det att han skulle försöka hitta någon annan svensk klubb. Och sen kanske att han tränade med någon klubb i Holland. Men jag kunde se att han inte haft en enda klubb sedan dess. Mm. Det kan vara skador och annat. Men det var ganska makabert slut på en karriär.
Ja,
att, men det är väl en reflektion. Och en del annat är väl att så här i efterhand så är det mycket... Eftersom vi gillar att ta in kontext om vad som händer kanske utanför planen så slås man av att det också varit en del grejer som man kan koppla till som har hänt i samhället samtidigt. Och som ibland på ett krystat sätt, men ibland har det faktiskt bidragit till något. Och tydligast var väl där Malmös guld 2010 som ju togs då med bland annat, det var väl Daniel Larsson och Mehmeti på topp bland annat. Men det var ju samma höst. Och jag tror att det var till och med dagen innan guldmatchen mot Mjällby som Peter Mangs greps.
Ja, jag vet detta faktiskt med precision. Det var den 7 november 2010. För att då föddes min första son, Sigge. Så vi var på BB, kommer jag ihåg. Och jag knallade ut där på morgontimmarna, lite yrvaket. Och då var det, du vet, här ute i samlingsrummet där det var nyblivna föräldrar som satt och försökte få igång amningen och så. Och på tvn var på då, då var det just att Peter Mangs hade blivit gripen. Efter då en jakt på den här seriemördaren.
Ja, jag läser just nu faktiskt Mattias Gardells bok som heter Raskrigaren om just Peter Mangs. Mm. Jag har inte kommit så långt men tänkte jag skulle ta med den till Berlin. Men den handlar ju om honom men rätt mycket kontext också. Påminner väl lite grann om Scheller Tamas bok Lasermannen.
Ja,
som är om John Ausonius men man får ganska mycket mer på köpet. Den verkar lovande, jävligt skrämmande faktiskt. Men den var ju mycket och det säger väl, om det, jag tror det är Jasmin Sudic och Ivo Pekalski som bland annat pratar om det i vår text.
Ja.
Att det var så typiskt att det blev som två segrar igen. Även om det kan låta makabert så väl någon av dem. Så var det den här personen som hade gjort det till sin mission att skilja på människor.
Mm.
Han mördade ju människor med invandrarbakgrund och han var ju rasist. Och Malmös lag då innehöll väldigt många internationaliteter och även spelare med kanske utländska föräldrar eller som hade invandrarbakgrund och som blev det här ostoppbara laget till en enhet. Det tycker jag istället, man kan, för ibland kan sånt bli krystat, men Ivo uttryckte det där ganska fint.
Mm.
Och han var på allvar medveten om det. Han, alla var väl kanske inte riktigt, de kanske tog in vad som hände, men han var ju rätt klok.
Ja, alltså det var ju då, så de lyfte ju SM-bucklan då samma dag som Peter Mangs grips. Och Sigge föds.
Ja.
Och,
ja, det var ingen som tog upp det.
Men... Nej, jag fjärde lite en höjdpunkt den dagen. Det var ju faktiskt att Liverpool vann mot Chelsea. Torres gjorde mål. Jag minns det så väl på kvällen. Då låg jag med Sigge på mitt bröst. Lite whisky med mig till BB. Så streamade jag där på något sätt inne på BB. Matchen Liverpool-Chelsea. Torres gjorde mål.
Händelserik...
7 november 2010.
Händelserika fotbollsdagar.
Ja,
ja, det gullet står ut på så sätt. Och det finns en massa andra sådana historier. Resten tänker jag mig... Får man väl upptäcka nu så vi inte babblar igenom allting.
Ja,
och så...
Ska inte avslöja alls här hur det går.
Nej,
utan...
Det är möjligt att, folk redan, att det har nått folk och man är inblandad i något bråk redan. Ja. Men så får det vara. Det var jättekul att göra i alla fall.
Precis, och det är ju ändå så som du sa här inledningsvis. Så att prenumeranterna har ju fått, kanske de får det idag då om man lyssnar på det på onsdagen. På torsdag då, dagen efter det här avsnittet kommer ut, så finns det ju här numret att köpa. Så då kan man ju ta del av den här stora genomgången då. Allsvenskans bästa lag på 2000-talet.
Plus då Brandaus stora jobb om Chapecoense och Ytterhogdal och Stare-intervjun och vänsterfötterna och Bosse Petterssons mysighet och samtalen och allt mycket annat. Och så ska vi väl säga att det blir mer allsvenskan på webben också. Förutom att vi kanske lägger ut några smakprov från numret. Så veckan inför premiären, det är premiär 1 april. Så kommer vi bjuda på under 6 dagar i rad från måndag till lördag där. På en allsvensk offside-pärla. Med allt ifrån gamla kultporträtt till granskningar och intervjuer och annat. Fördelade på 6 dagar. Det känns som en bra uppladdning.
Ja.
Då kan man nog... Risk för att man är övertaggad när den väl sparkar igång sen.
Absolut. Därmed Johan så ska du snart börja packa för din Berlinresa. Jag ska hem och putsa skidglasögonen. Och vi ska säga det att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Bomullsfabriken då. En modebutiken med en mix av svenska och internationella varumärken under samma tak i en härlig miljö. Här hittar du märken som Ralph Lauren, N07, Universal Works, J. Lindeberg och Replay. Bomullsfabriken ligger på Näsfabriker 20 minuter utanför Göteborg. Och finns även ett hotell där. Specialerbjudande för alla poddlyssnare. Man kan uppge offside i kassan och få 20% rabatt på valfri vara. Eller plagg då. Man kan gå in på bomullsfabriken.com för att läsa mer.
Ja, och så var det i samarbete med C-more då. Och uppladdningen inför allsvenska starten fortsätter på C-more. Bland annat helgens träningsmatcher är Halmstad-Elfsborg och AIK-IFK Norrköping. Dessutom vill C-more gärna påminna om att SHL-slutspelet nu börjat på allvar. Samtliga matcher i kvartsfinalserierna visas på C-more. Och lyssnar man på Offsides podcast kan man fortfarande ta del av det här exklusiva erbjudandet som är halva priset på första månaden. Det innebär 199 kronor utan bindningstid. Gå in på cmore.se/offside senast den 31 mars för att ta del av det här erbjudandet. Ska du nu, Anders, innan du åker iväg på din skidsemester, undrar jag tillbaka till dina mikrofilmer?
Ja, eventuellt ska jag det.
Du var ju så glad här igår.
Ja, jag gick ju till Kungliga biblioteket här i Göteborg.
Är det Kungliga?
Nej, det vet jag fan.
Jag tror inte det.
Nej. Ja, det är ett bibliotek i alla fall.
Ett bibliotek, ja.
Med anor. För att ta reda på lite grann vad som hände under en vecka sommaren 1990. Detta kommer man få reda på mer i kommande nummer. Nästa nummer av Offside som kommer ut i mitten av maj. Så det är långt tills dess.
Och jag tror faktiskt helt omöjligt för lyssnarna att gissa vad det kan vara för tänkas jobb som du är ute efter.
Det är det. Men det är en specifik vecka under sommaren 1990. Jag ska hitta en rätt liten grej. En väldigt, väldigt smal grej som ska bli en stor grej.
Och då finns det då mikrofilmer på alla tidningar i Sverige där.
Exakt.
Som man kan läsa helt enkelt. Ja. Och bara det är ju väldigt härligt.
Ja, och jag kan säga, jag satt ju där i en och en halv timme igår i den här rätt härliga miljön. Det är mestadels gamla gubbar som sitter där.
Lite palmespanar.
Ja, som man säger. Vibbar. Ja, det är mycket, mycket sådär som snöat in på saker och ska verkligen gå till botten med detta. Men, så jag satte med de här och började rulla de här gamla filmerna. Och just den här veckan som jag letar efter då, någonting som har hänt, det är
sommar 90,
15 juli till den 21 juli.
Okej, fotbolls-VM har tagit slut då.
Ja, det är en otroligt händelse, och det är ju sportsidorna givetvis. Så jag gick igenom Expressen och GP och sådär. Och just den här veckan visade sig vara så jävla händelserik. För det första, Olle Nordin får sparken den här veckan.
Ja.
Och det börjar, veckan börjar med att det börjar spekulera som att det är på väg att hända någonting. Så bara smäller det. Och det kommer fram massa liksom, rubriker om vad som verkligen hände under VM i Italien och uppladdning i Stenungsund. Att det var liksom öl och fylla och Olle Nordin tappade truppen och spelare efter spelare. Vet du, sen Brolin, klar för Parma. Pang! Och det blir så här rätt dystra krönikor om hur detta påverkar allsvenskan och så här. Nu tappar allsvenskan i, och så kommer jag ihåg där under 90, början 90-talet, publiksiffrorna var inte så bra.
Nej.
Och sen så är det Björn Borg.
Vad gjorde han 90?
Det var ju en jättestor, det här med den här skatte...
Ja, kronofogden.
Kronofogden efter honom och de är inne i, ska in och beslagta hans villa. Och...
Ja, just det. Det var då det stod kronofogden hälsade på i Björns Borg.
Precis. Och sen så är det också lite med Villander, är det också. Han har varit ute lite i, det är lite skandalrubriker runt honom.
Ja, mycket skandal.
Ja, och sen så är det i Göteborgsposten stor omslagsintervju med Lasse Brandeby. Han är trött på att vara Kurt Olsson. Och han säger något citat om att Kurt, han har gett mig mycket, men nu måste jag ta avstånd från Kurt. Jag måste gå vidare i livet. Det var 1990. Det gjorde han inte riktigt, kan man säga. Det fortsatte ganska länge.
Ja, och det finns väl sämre att associeras med Kurt Olsson. Han har gjort många glada.
Och givetvis så var det nya Palmespår. Det ska man veta den veckan. Det var nya Palmespår.
Ja.
Det var en jävla vecka, så att min lilla grej, den glömdes nu borta. Så jag får gå till bibliotek kanske i eftermiddag igen och fortsätta sitta där med mikrofilmerna.
Såg du de här artiklarna apropå Olles, att han fick sparken? Albert Svanbergs rapportering.
Ja, så lite av det.
För det blev jag inblandad i efter Sverige hade åkt ut VM 2006. Så Albert Svanberg, folk känner till honom, tv-chef och VM-krönikan 94 och sådär. Mm. Han, på den tiden då var han ju reporter på Expressen. Och han var, tror jag, banbrytande för att han skrev ett jättelångt reportage, eller till och med var i flera delar, efter VM 90 om fiaskot. Men han gjorde det mer än att bara, som kanske var brukligt på den tiden, att man skrev hur dåligt det var. Mm. Utan han hade då verkligen tagit sig an och djupintervjuat folk och massa källor och så. Så det var väl han som, tror jag, kom med de här uppgifterna om att det hade kanske druckits öl i Stenungsund. Och, det var liksom första gången någon skrev om det på det sättet, tror jag. Och det blev lite legendariskt på Expressen. Och 2006 då, när Sverige åkte ut mot Tyskland i åttondelen, så kom min chef, dåvarande chef Magnus Alselind, och gav mig Alberts rapportering från 90.
Ja, då skulle jag veta att du var grön på Expressen.
Ja, jag var grön. Jag har bara jobbat några månader. Ja. Och sa så här, här är Alberts rapportering. Den var banbrytande då. Och så har han skrivit en post-it-lapp, minns jag, där det stod så här, knäck Albert. Och hela jobbet gick under rubriken knäcka Albert. Aha. Att jag då skulle göra det här bättre. Och jag fick ju väldigt prestationsångest. Aha. Det är också taskigt, för det var ett väldigt superfiasko som laget gjorde 90 med tre raka förluster. Det var ju inte riktigt rent. Aha. 2006. Sverige gick ändå vidare från gruppen. Just och förlorade det. Sen mot Tyskland.
Flinande domaren där.
Som ingen kan hänga dem för.
Jag kan se det här, 24-årig Jon Orrenius i bakhuvudet. Här, lite nervösa i Expressen, liksom, stora scenen. Bakhuvud så har det här knäck Svanberg.
Ja, men det kom så där också, såhär, mail såhär, hur går det med knäcka Albert? Såhär, jag håller på, jag ska intervjua Mattias Jonsson nu. Men det var ju aldrig något sådär, det var ju ganska pikantare det där med att de hade druckit öl. Och, för jag tänkte, något sånt skulle jag aldrig, det var ju också, Albert hade ju också lyxen av att journalisterna som följde laget då skrev ju inte så mycket, med 2006, när det väl hände, skrevs det ju som fan. Och liksom med de här påstådda bråket i omklädningsrummet, så det var ju bara en tummetott kvar. Så jag tror det där jobbet blev jävligt dåligt. Vad jobbigt man har att knäcka Albert.
Ja, det ska jag faktiskt in i arkiven och leta efter när jag kom till biblioteket idag.
Ja, jag tror aldrig jag knäckte Albert. Hans epos lever vidare.
Ja, men vi säger så. Johan, du får ha en härlig helg i Berlin. Jag hoppas att jag får sol i fjällen och hoppas att lyssnarna får en väldigt fin vecka. Så hörs vi om ytterligare en vecka med en superuppladdning inför allsvenska premiären.
Ha det så bra.
Hej.